Ni som har hört mig predika, ni vet ju att jag brukar ha några PowerPoint-bilder. Det kommer jag ha idag också. Men jag brukar ha punkt 1, punkt 2 och 3 och så vidare. Men idag blir det kanske lite mer av en vittnesbördsgudstjänst där mitt vittnesbörd och ordet smälter ihop, hoppas jag. Och det, vi vill ju att nattvarden ska få ha ett stort utrymme, för det i sig är ju en förkunnelse. Men det är så här med oss som predikar att vi har alltid svårt att komma krympa. Vi upptäcker hela tiden mer och mer och då är det svårt. Men vi nog om det, då vet ni lite. Vi kanske alla har varit med om tillfällen som har hjälpt oss i livet att gå vidare. Att hitta vägen framåt. Det kan ju vara en vän som i samtalet ger det där ordet som gör att vi kan komma vidare, eller är vi själva in i en process eller något sånt där, eller ibland så får vi ett bönesvar som gör att vi får kraft att ta det där nästa steget. Och jag skulle vilja berätta om ett sånt tillfälle som hände mig när jag var ung, och det är några år sedan. Jag var i London. Det var en evangelisationskampanj. Vi var där i team och hade varit där i 3 månader och pratat med människor från Mellanöstern, muslimer, och sålt böcker och biblar och så där. Och det var jag, och så var det Sören och David och Ragnar och Uffe, och vi kom ifrån helt olika skilda bakgrunder. Jag hade växlat spår i livet. Jag skulle bli lantmästare, men Gud hade kallat åt ett annat håll. Och vi var på en 3 månaders lärjungaskola, heter det. Vi killar bodde i ett rum och kök bakre delen av ett missionshus i Smålands stenar. Och varje morgon så fick vi börja med att tända i vedkaminen, för det fanns ingen värme där, alltså bara ved, alltså ingen elvärme utan bara vedvärme. Och det här var på vårvintern och framåt våren. Det var lite kallt ibland, men våra mål var högt satta. Det var en träning att leva enkelt, för det här var ju Operation Mission, en internationell missionsrörelse som gjorde att man fick träning som kunde leda ut i missionstjänst. Och vi fick träning i att läsa mycket bibelläsning och läsa igenom hela Bibeln och lyssna på bibelundervisning och läsa böcker. Och ni vet, målen var högt satta, och vi hade morgongymnastik varje morgon, ut och springa och köra så där. Vi hade en kille som hade blivit frälst. Han var från Irland, och han hade varit med i IRA, den här armén ni vet, och han var ju van med fysträning något enormt, så han pressade oss och körde ut oss. Jag kommer ihåg en morgon så tog han ut oss, det var så här mycket snö, till en fotbollsplan. Och ni vet, en fotbollsplan har ju en springbana runt så här. Där skulle vi springa runt för att pressa oss. Så det var såna här jättehöga mål. Och vi gjorde evangelisationsresor för träning i andra kulturer. Vi åkte till Norge som träningsresa. Och till Italien åkte vi, till Genova. Det var spännande. Men nu hade jag alltså varit i London i 3 månader och tänkt, var går vägen? Var är nästa steg? Jag var liksom lite förberedd på att vara med på det här 2-årsprogrammet som de hade i Mellanöstern någonstans. Men jag visste inte riktigt. Så jag kände ett stort behov av att få ledning från Gud helt enkelt. Den där morgonen, en särskild morgon, så hade vi haft morgonsamling hos en av församlingsmedlemmarna i London i en kyrka. Och så blev det min uppgift att gå tillbaka till kyrkan med gitarren och så skulle jag kolla i en låda där de som var hemma kunde skriva brev. Så vi fick vår post i en särskild liten postlåda så att säga. Och jag kommer ihåg att jag gick där på gatan där och så svängde den där gitarren och så tänkte man, Gud, hur går väg? Vad är nästa? Ni vet hur det kan vara i livet. Och så får jag faktiskt ett brev den där morgonen. Och det här brevet var ifrån en grupp bedjande människor i missionskyrkan i Motala. Som jag tror alla hemmas herrar nu, kvinnor och några män. Som visste om att jag hade åkt ut och hade sagt att vi ska be för dig. Och såklart så berättade de vad som hände i församlingen och stan och lite sådär. Och någon personlig hälsning. Och så till slut så gjorde de, var det någon som hade skrivit. Och jag tror att ni har gjort det många gånger. Skrivit en bibelvers. Och bibelversen var ifrån Jesaja 43. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel, frukta inte, ty jag återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå igenom vatten är jag med dig, eller strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå igenom eld så ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och ni hör ju, det här var ju ett ord till Israel såklart. Men Guds ande tog det här ordet och stoppade ner profetiskt i min historiska situation. Så att det blev till en kraft att komma vidare, att gå vidare. Och jag tror att vi är många här idag som har gjort det där vad jag skulle vilja kalla för tröskelerfarenheter. Man kommer från ett period, ett rum i livet. Och så står man redo att ta det här nästa steget in i en, liksom en annan fas, en annan del av ens liv. Och man har riktningen, men man väntar på den där kraften som ska liksom ta mig vidare framåt. Och idag ska vi landa i ett sånt bibelställe som jag kallar för ett tröskelmoment, och det är Jesaja 40. Och vi ska inte läsa hela kapitlet, men vi ska läsa två första verserna och den sista versen, och det gör jag nu. Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad. Och att de fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Och så 31. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg. Utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. För att vi riktigt ska förstå tyngden i det här profetordet så behöver vi förstå någonting om det själva historiska sammanhanget. Jesaja kommer snart en bild här uppe, men Jesaja, han var en profet som verkade under fyra stycken kungar bland Guds folk, eller Juda. Från 740 till 687, vi tar den andra, så var han verksam. Och det som också är viktigt är att veta att hans profetier täcker tre stycken stormakter. Assyrien, Babylonien och Medo-Perserna. Där har vi en. Så det jag vill lyfta fram är att Jesaja, han hade den där verksamhetstiden 740-687. Och 587 så fördes de första fångarna till Babylonien i fångenskap. Assyrierna så var ett otroligt mäktigt folk och fruktade. Och man tänkte att de kommer ju aldrig att falla. Blev besegrade av babylonierna. Och ni har hört om Nineve, det 612 fall följer det. Och det byter bild på den historiska scenen. Så 609 så är det babylonierna som är de stora och mäktiga. Nu kan ni tänka 609 och 687. Jesaja är inte med historiskt. Men hans profetier sträcker sig över alla de här perioderna, stormakternas perioder. Och det som är intressant är ju när det kommer till perserna, för babylonierna var också ett där folk som man tänkte, de kommer aldrig att flytta på sig. De är en stormakt. Perserna besegrar babylonierna. Och det finns en kung som heter Kores i Jesaja 45. Det står att han är Guds utvalda redskap. 539 bestämmer han att Guds folk ska komma tillbaka till sitt land, till Jerusalem. Och nu så ser ni 687, det är det sista man hör av Jesajas profetia. Men hans profetia som vi läser om i Jesaja 45 sträcker sig ett par hundra år framåt. Och när vi läser Jesaja 40 så börjar det med trösta, trösta. Och då många tänkt så här, ja men det måste vara två eller tre Jesaja författare, för det är så stor skillnad, det skiljer sig i Jesaja 40. Men då räknar man inte med det här profetiska att Gud så många år i förväg kan tala om saker och ting, vad som, att han ger luften. Ta till exempel Jesus födelse i Mika 5:2 är 700 år före Jesus föds. Och i första Konungaboken 13 så står det om en kung Josia. Och det skulle dröja 300 år innan han gjorde det Gud sa han skulle göra. Riva ner avgudaltarna och så vidare. Så om man ser på skriften och säger, jo men de första 39 kapitlen, de är väldigt historiska och man kan känna igen saker och ting. Men sen ändrar det tonen i kapitel 40-66 där. Det är tröst och det är hopp och det är Guds rike och härlighet och så vidare. Det måste vara minst två eller tre Jesaja författare. Eller hur? Vi räknar med att Gud är den som är verksam i historien. Och anledningen till att det börjar i kapitel 40, trösta, trösta mitt folk, det är för att Gud ser att omvändelsen sker inte bland Israels folk. Han sänder profeter, men de vänder inte om och han ser att fångenskapen kommer. Och det första Gud ger till sitt folk att läsa i fångenskapen, vad är det? Trösta, trösta mitt folk. Det finns försoning, det finns hopp, det finns en ny väg, det finns kraft. Och det här har upptagit mitt sinne hela veckan. Jag tycker det är så fantastiskt att Gud verkar på det här sättet. Och vi ska inte gå igenom det här, men jag tror vi kan ta nästa bild. För jag tänker att du kan läsa Jesaja 40 när du kommer hem i veckan och reflektera. Men den här bilden är liksom, jag har kallat den himlens pedagogik som möter människans eller Guds folks livsberättelse. Och det är en översiktsbild vad kapitel 40 handlar om. Som vi har läst, det första som vi har, det är tröst och hopp och försoning. Och sen känner vi igen det här kapitlet med Jesaja om Johannes döparen. Hör en röst talar i öknen. Där kommer in där. Predika, vad ska jag predika? Och så kommer bilden av ett segertåg där säg till Judas städer att och häv upp din röst du glädjens budbärarinna. Herren kommer tillbaka. Han har sitt segertåg framför sig. Och herden för jorden framåt. Och de unga och gamla tillsammans bär han framåt. Två saker som vi kan ta med oss först. Det är att försoningen är det absolut första som Gud talar om. I överflöd. Ni har fått tillbaka dubbelt mått för era synder, säger Herren. Inte bara nätt och jämnt, precis avmätt, utan nåden är i överflödande mått till Guds folk. Och upprättelse återtog. Det är de två första sakerna som Gud talar med sin folk om. Men så fanns det saker och ting som man tänkte, nu är vi i fångenskap, Gud har övergett oss. Men Gud går inte direkt på det, utan han tar väckande processfrågor. Han säger, vem vill ni likna mig vid? Vem har gjort det här? Han är den som tronar från begynnelsen i höjden. Så han går inte direkt på, men i vers 27 mot slutet, när Gud har talat om vem han är och vad han vill, då säger han, hur kan du Jakob, säger du Israel, påstå, min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Och här går ju linjerna från Guds folks hjärta till våra hjärtan, de korsar ju varandra. För så här kan ju vi också säga, Gud vet nog inte hur jag har det, min väg är dold för Herren. Han har nog övergivit mig. Jag är ensam kvar här. Precis som Guds folk sa i fångenskapen. Men så säger han, vet du inte, har du inte hört att Herren evig Gud som har skapat jordens ända. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Gud kan aldrig bli utbränd. Han kan aldrig ta slut i kraft. Han har ständigt ny kraft att ge till oss. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlösa styrka. Ett mycket märkligt uttryck. Den som är maktlös får förökat styrka. Ja, det måste vara en gåva som kommer, va? Ynglingar kan trötta och ge upp och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Gud hade inte övergett dem. Nej, han var där för att ge dem hopp i den situation de var i. Och ge dem förnyelse i den situation de var. Och jag tänker att det här är en ganska bra sak att tänka. Var börjar jag i mina böner med Gud? Börjar jag med försoning, upprättelse, vem Gud är? Eller börjar jag i vers 27? Gud, var är du? Ser du mina problem? Jag tar det till mig själv att försöka ta in det här att mina böner också får formas av försoningen. Det stora i försoningen i Jesus Kristus. Och jag tänker när det gäller Guds folk så kommer trösten som en följd av försoningen. Smaka på det bara. Trösten, ljuvligheten till hjärtat kommer som en följd av försoningen. Nattvarden. Tröstens stund. Hoppets stund. Kraftens stund. Som en följd av försoningen i Jesus Kristus. Gud hade inte övergett sitt folk. Tvärtom så hade Gud knutit in, skulle man kunna säga. Och gömt in alla deras synder i det som skulle komma. Och i Jesaja 53 läser vi. Han, Jesus, blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Den stor Gud vi har, som har vandrat, som Göran läste, han var orsaken till den här församlingens start. Han bar sitt folk i olika tider. Han har burit sin församling och kyrka i alla tider, upp och ner, fram och tillbaka. Ibland har det varit begränsande omständigheter, fångenskap. Ibland har det varit väckelse och framtid. Men allt vilar och kommer ut ur försoningen i Jesus Kristus. Den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. I lördags morse på morgonkvisten så drömde jag. Och för mig var det var en jobbig dröm. Det är lite oroskapande, och jag har varit med om det någon gång. Jag drömde att jag var i en situation där jag hade ingen aning om vad jag skulle säga. Det var en predikosituation, men jag hade ingen aning om vad jag skulle säga. Och jag kände att det var lite oro, nästan lite ångest omkring det där. Så jag vaknade, gick upp och gick på toa, och hade lite svårt att somna ibland igen. Men jag kom ihåg precis vilket bibelord det var ifrån den där drömmen. Det var egentligen det enda jag kom ihåg. De andra sakerna var fladdra lite så här. Ni vet, som kan göra när man drömmer. Men bibelordet var ifrån andra Mosebok. Det 19:e kapitlet. Och det är ju när Gud har för sitt folk utifrån Egypten. Han har räddat dem. Och han ska upprätta förbundet med dem på Sinaiberg. Då står det så här. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, hur jag burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike och präster och heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ni har sett hur jag har burit er på örnvingar. Och så går vi till slutet på Jesaja. Vad är det första som Guds folk skulle höra när de var i en situation när de inte kände igen sig? Det är att Gud har burit dem hela vägen. Och jag tänkte här, som står i Jesaja 40, att bli gå vidare med på örnvingar är ju att igen och igen bli förnyad i den kraft som har burit mig hela livet och bär mig vidare. Förnyelse är genom Guds ande att återuppfyllas med den kraft som har burit mig, som kommer att bära mig och som ska bära mig, som Gud bar sitt folk på örnvingar. Att få nya vingfjädrar. Och jag tror att Gud i den här nattvardsstunden, det är någonting som han vill göra. Vi börjar utifrån försoningen, men tröst, ljuvlighet, hopp och ny kraft, det är vad Gud vill möta sitt folk, oss som församling med. Så därför så dröjer vi idag i vår nattvardsgudstjänst lite extra för förbön och lovsång och olika steg. Och att vi får bara stanna inför försoningen, Jesus död, uppståndelse. Och liksom knyta in våra liv igen idag och säga: Herre, tack. Tack för att besvikelse är inte sista ordet. Tack för att den där rösten som säger att du bara är ensam, Gud bryr sig inte, måste få lyssna till min och vår proklamation och bekännelse. Han har utropat, det är fullbordat. Vi får tala in det är fullbordat över våra liv. Få vända våra hjärtan till Herren och lovsjunga honom. Och tacka honom för försoningen som bär oss hela vägen hem. Ung eller gammal. Det är en sån stor stund i en församling att få fira nattvard. Det där är själva kraftkällan för oss allihopa. Vi bryter brödet tillsammans och tillsammans bekänner vi. Han kommer för att hämta de sina och han går med oss hela vägen. Amen. Jesus, tack för att du känner våra tröskelsituationer där vi står inför, kommer från något i livet och står inför något annat. Och vi undrar, var är Gud? Vad händer? Vilken riktning? Var är kraften? Tack Gud för att du i ditt ord idag drar in oss på insidan riktigt i din profetiska röst till oss som ditt ord är. Herre, vi tackar dig för att du som var smärtornas man, du som tog vår skuld, du som iklädde dig vårt liv, du som ropade, det är fullbordat, det är färdigt, Klas, allt. Tack för att du talar, Herre, hopp idag till oss var och en. Och jag ber dig, Far, att Jesaja 40 kunde bli också mat för dagen den här veckan för oss alla. Vi skulle lära oss, Herre, att leva av ditt ord på ett nytt sätt. Inte bara få det till oss, Herre, som vi läser, men att det blir styrka till vår inre människa. Vår själ, vår ande, vår kropp, Herre. Låt det strömma liv till vår kropp i Jesu Kristi namn, Fader. Jag ber om det. Halleluja, Herre. Tack att du vilar över oss med din ande, din närvaro. Jesus, vi ärar dig. Vi går för att äta måltid med dig i Jesu namn. Amen.